Du lyssnar på Tolkning pågår och idag ska vi tolka om första söndagen efter trefaldighet. Nu har vi gått in i heliga trefaldighetstiden här. Temat är vårt dop och idag är det jag, Ida Vreeland, som tolkar tillsammans med...
Jag, Johannes Rydinger.
Och du, berätta lite om dig själv bara, vad du gör.
Just nu jobbar jag som dagvärd i Sankt Peters kyrka i Malmö.
Och sen så pluggar du också?
Jag pluggar just nu religionshistoria. Skriver en uppsats om Hildegard av Bingen.
Spännande. Och håller på med film.
Och på sidan av det så frilansar jag med film.
Ja. Mångsysslare kanske, är det man kan kalla dig för. Och evangeliet idag är hämtad ur Matteus. Vill du läsa texten?
Jättegärna. Johannes döparen sa: jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar.
Johannes här, alltså inte du Johannes, utan Johannes döparen. Han är så härligt svulstig och dramatisk vild. Och vild, ja, eller hur? Det är något befriande över det, tycker jag. Och omvändelse för honom är ju väldigt centralt. Vad är omvändelse för dig? Om vi börjar i den frågan.
Omvändelse för mig, det har nog inte hänt så många gånger i mitt liv, tror jag. Det är väl att när livet tar en helt annan riktning på något sätt. Som jag själv kanske inte heller har kontroll över. Jag tänker att jag gör ganska många omvändelser för sig på en dag. Jag byter mitt humör och åsikter och liksom jag lär mig något nytt. Men nu när du frågar om omvändelse, då tänker jag nästan på något som sker lite utanför ens kontroll.
Ah, intressant. Berätta mer.
Om jag liksom en dag skulle vakna upp och känna att till exempel med politisk tillhörighet, tänker jag väl lite kopplar jag främst till för det är ändå något som är så baserat på ens på mina värderingar liksom. Så att om jag skulle vakna upp en dag och plötsligt vilja rösta på Sverigedemokraterna, det hade jag väl upplevt som en väldig omvändelse. Vet jag inte.
Just det, för omvändelse, när du säger det här, nu kanske jag bröt dig mitt i en tanke. Men för mig, när jag hör ordet omvändelse, så tycker jag att det har en ganska positiv klang. Men nu när du säger så här, så behöver du ju inte ha det egentligen. Det kan ju ha en omvändelse, man vänder om. Och det har vi sett många exempel på också sista åren, tycker jag, bland så kallat mediafolk, eller folk som syns mycket i media, som har först kanske haft en väldigt liberal och inkluderande approach, helt plötsligt bara omvänt sig och
gott
blivit
bananas.
Ja, men precis, och blivit snarare tvärtom istället, och väldigt fördömande och
och det skulle då tänka att det är nog en slags omvändelse mot det onda. Men det andra är väl liksom precis en omvändelse, kanske lite det som har skett här om dagen nu när jag har börjat gå på så här utegym. Det är något jag, nu blir det lite topp här liksom, från det politiska, vi kan komma tillbaka till det också kanske, men jag tror jag aldrig i mitt liv har en gång hade jag sånt här gymkort liksom, när jag gick och testade gratis. Men jag har liksom varken identifierat mig med någon som går på gym eller varit särskilt intresserad av liksom att bli stark. Eller jag tänker att jag klarar mig med de musklerna som jag har. Liksom. Men nu på senaste så har jag ändå förstått betydelsen av att ja, ändå träna och må bra liksom, och både för liksom det, min hjärnas kemi och liksom ja, och få funka och bra och sådär. Så jag har liksom blivit lite omvänd, gymomvänd kan man säga.
Och det är det inte, jag tänker att det är väl kanske det också som Johannes i texten här syftar på, den där omvändelsen, för att det är någonting som är gott för dig, du mår bra, men också alltså, om vi ser också till det större perspektivet med att man belastar sjukvården lite mindre, kanske. Okay, ja. Alltså, nej, men att det finns ju mycket också i den personliga omvändelsen som också kan ha en fördel för det större. Och det, när du ser också det här med, alltså det är ganska intressant de här sakerna du tar upp då, om man ser det till det större perspektivet, till politiken, men också till det egna. Att det hör ju ihop så mycket. Och för Johannes Döparen då, så hans längtan var att det skulle bli en allmän omvändelse, alltså att människors eller att det skulle bli en sinnesändring bland människorna, och det skulle göra då att man skulle vara mer förberedd att ta emot Messias. Och det har ju också i den tiden, det var ju också något politiskt, han var ju jättepolitisk, Johannes Döparen här. Och han döpte människor och de skulle omvändas. Alltså det var ju verkligen politiskt ställningstagande som han gjorde.
Ja, och det där är ju, alltså, ibland så kan jag fundera, eller liksom en vanlig konflikt kanske som jag upplever mellan viss typ av andlighet kanske, eller liksom andliga rörelser idag, och någon form av politiskt medvetande, är liksom så här, ska förändringen eller omvändelsen ske i det materiella, alltså våra materiella villkor och produktionsmedlen och så vidare, eller är det, börjar det med dig liksom, it begins with you, att du börjar gymma och att du liksom bejakar ditt högre själv och allt sånt där liksom. Men för Johannes kanske inte det var någon uppdelning eller konflikt. Liksom. Det var både den jordiska revolutionen, det var liksom att stå upp mot romarna och samtidigt liksom, bana väg för det här liksom, radikala kärleksbudskapet.
Ja, precis. Att han fattade med att det hänger ihop. För omvändelse också tycker du att ordet omvändelse har den här religiösa klangen? Nu kopplar inte du direkt till det religiösa när du beskrev vad omvändelse var för dig. Så, men finns det ändå, om man tänker ordet omvändelse lite sådär i allmänhet, att vad gemene man kanske tänker? Tänker man då, tror du, mer att det handlar om en religiös frälsning eller omvändelse eller?
Ja, men det klingar ju lite det, men framförallt kanske tänker man väl en kopplat till en livssyn, liksom en livsåskådning.
Ja, just det.
Men är det, och där är väl religionen, ja. Så det är nog därför jag kommer tänka på det politiska, men jag tror absolut gemene man skulle, eller kvinna skulle liksom tänka på en religiös omvändelse, eller det känns som att de orden hänger ihop.
De hänger ihop, ja.
Religiös omvändelse.
Precis. Och då är det intressant, tänker jag, när du säger att, och samtidigt så har jag någon form av omvändelse lite varje dag. För jag tänker att är det inte så, utan att det är kopplat till det kanske religiösa livet, eller vi tänker att omvändelse är så stort, jag hittar en helt ny väg, jag finner Jesus och blir frälst, eller jag lämnar mitt drogberoende bakom mig, alltså det är lite de här stora orden, men när vi snarare plockar ner det då till det vardagliga, varje dag omvändelsen vad kan det vara?
Ja, men det är ju verkligen, det kan ju vara bara det här, alltså att gå och vara så fast i sitt huvud till exempel en hel dag och liksom irritera sig på saker och ting och alltid är skitsvårt. Och så plötsligt, boom, jag vet inte, så får man ett annat perspektiv, eller man, att jag hinner stanna upp och liksom om det är i mötet med en annan person, eller om det är att jag fått äta lite mat, eller det där med att det kanske är något som är utanför ens kontroll, jag vet inte, som man inte riktigt styr av, som gör att du liksom hör lövskopan här ute och fåglarna kvittrar liksom, och inte bara är fast i sin egen berättelse på något sätt.
Ja,
och där sker väl en omvändelse. Men det är ju asbra att du poängterar de där små, för det var, när du sa först omvändelse, tänkte jag på det där stora liksom, när det händer något.
Ja, och de små grejerna jag tänker som du berättar nu, det här att man inte blir fast i sin egen berättelse, bara i sin egen berättelse, liksom att det Johannes mål då, att det skulle bli en allmän omvändelse, det är ju där det måste börja på något sätt. Det här att vi, ja, varje sån liten liten omvändelse leder ju till någonting större. Vi träffar en person, och som när vi ser personen så bara, åh nej, inte den där. Och sen börjar man prata och så bara, oj då, nej, men det var ju en helt annan. Eller den kunde ge mig någonting som jag inte alls väntade mig.
Mm.
Och det här, vad det ger. Det kanske är en klyscha det här, men allt det här, en liten sak sker och så får det väldigt stora, kan stå, få väldigt stora följder. Ett leende när någon kommer in i kyrkan och du ler mot den och säger välkommen och hej hej, och det kan ju vara livsomvälvande för en annan person. Livsomvälvande.
Ja, nu sätter du upp något nytt där. Fast det måste,
ja just det. Omvändelse och
välvning.
Och en välvning. Inte en välvning, en rullning.
Ja, just det, att man gör liksom en loop, en liten spin.
Ja. Och det är ju samma som att vända. Vändelse.
Ja,
Vi får lämna det till en språkvetarpodd.
Precis. När du har den bollen.
Precis. Ja, men om vi lämnar lite den här personliga nu då, omvändelsen, och så går vi till den större omvändelsen, den allmänna omvändelsen som Johannes Döparen längtar efter. Sinnesändringen bland folket.
Ja.
Vad är det där? Vad behöver vi liksom? Hur finns det något sånt? Mm. Eller är det bara, nej, det behöver vi inte.
The shift of consciousness.
Ja, men precis. Vad är det för sinnesstämning? Ändring, sinnesstämning, sinnesändring vi behöver då? Om vi ser till det stora, det allmänna.
Ja, det är ju liksom bara att fatta att vi måste ta hand om varandra, och liksom, och varandra menar jag liksom inte bara människor utan växter och djur, och att vi är så beroende av varandra. Det tänker jag ändå är största.
Det är på något sätt tillbaka lite till skapelsen.
Ja, det är där det börjar.
Det där. Ja, men vi kommer inte ifrån det på något sätt. Alltså, och jag drar paralleller nu också med corona, är att helt plötsligt ser vi, vad har vi byggt vårt samhälle på? På att vi ska konsumera så mycket som möjligt. Det är det som håller oss i rullning. Liksom. Och det håller ju inte. Det är helt knasigt. Och det är så otroligt skört. Och det har ju också gjort att vi på något sätt, alltså att vi har vant oss vid att döva våra känslor med också det här materiella på något sätt. Eller försöka tillfredsställa snarare vår inre längtan i mångt och mycket med, alltså jag är ju verkligen, även om jag är präst, så jag är ju såklart slav i detta med. Men det är ju inte det som är viktigt ju, utan det är ju tillbaka till skapelsen och förstå vad som faktiskt är viktigt. Men går det?
Tänker du att det är tillbaka också? Liksom? Är det ett tillbaka?
Nej, framåt kan vi snarare. Det var en bra fråga. Men
eller närmre?
Närmre liksom, kanske. Det ju... Ja, det är sant. Tillbaka kan man ju tänka, oh, bakåtsträvare. Nej, närmre. Uh-huh. Det är nog bättre ord som du säger. Ja, ja. Eller framåt.
Mm. Om inte det fastnar. För det är ju också en sån logik då förstås. Hela framåt och tillväxt... snacket som satt oss i den här skiten från början.
Ja, men precis närmare. Och det behöver ju inte betyda att man är fientlig mot allt nytt som sker. Alltså, men det är just vad vi värderar och vad vi bygger vårt samhälle på. Och det kanske nu den här krisen lär oss. Jag vet inte.
Ja, jag hoppas det. Men ja... Ja, men det är väl en stor, den största liksom. Men det är ju så svårt och eller vi är så bra på att lura oss själva där liksom. Eller jag tror de flesta vet väl om att det är en sån bara ganska kort kick att gå och shoppa liksom nya kläder.
Mm.
Men jag menar, hela stan är ju, liksom, går vi runt här på gatan, så det finns inte så mycket annat att göra förutom att gå eller gå in i en butik typ. Eller liksom hela vår värld är uppbyggd kring att liksom,
Ja, och där undrar jag också en annan grej som jag en gång var på Emporia, som är ett jättestort köpcentrum här utanför Malmö eller i utkanten av Malmö. Jag tror det var så här söndag eftermiddag, du vet, jag skulle handla någon present till något av barnen skulle på kalas eller något sånt.
Mm.
Och när jag gick där så fick jag nästan en andlig upplevelse.
Mm.
För någonstans, för det var så där att oj, det är här vi samlas.
Mm.
Det handlar inte bara om att shoppa, utan det handlar om att vara tillsammans med andra människor.
Mm.
Och då tänkte jag att då kände jag helt plötsligt en samhörighet med de andra.
Mm.
Jag tyckte det var lite fint på något sätt. Ja, att, oh, här gör vi detta tillsammans. Mm. Nästan det blev det. Sen finns det en stor sorg bakom detta också. Att, oj, är vi så handfallna? Eller att vi måste sådär ha ett svepskäl för att se andra människor. Men just det här som många... Den här känslan av att om man går på en gågata bland andra människor, det är lite trevligt. Så ja, det är väl öppen.
Det blir spännande att se vilka slags liksom, ritualer som dyker upp. Om vi är på Emporia liksom, och det är vår den moderna kyrkan liksom, och så är vi där inne och så går man runt och drar de här små klädstängerna. Man snurrar på klädstänger, man provar kläder, går in och ut i de här små rummen, handlar över disk. Ja, jag vet inte, det är ganska torftigt på något sätt.
Ja,
torftigt innehåll.
Ja.
Men verkligen, jag förstår ju det här att vara samlad.
Ja, precis. För många är ju det en mänsklig kontakt. Jag tänker också nu då en släkting som... bor ensam och isolerad och i riskgrupp liksom, eller äldre person. Just det här att inte kunna gå och handla för att vara bland folk. Och det var det inte för handlandets skull, utan också för att faktiskt vara bland folk. Ja. Nej, vi kanske är det där om sinnesändringen behöver ske kanske då.
Ja, jag var faktiskt på en sån när vi försökte tillsammans med en klimataktivistgrupp, får jag säga dem, Extinction Rebellion, på Black Friday, den här shoppingdagen, så skulle de, eller vi skulle göra en aktion på Emporia. Så då var vi där och liksom vi hängde ut långa banderoller ner för de här rulltrapps
just det, som,
salarna.
Ja, precis. Man ser flera våningar upp.
Exakt.
Kan man säga.
Och så kan du tänka att det bara ramlar ner sådana stora flaggor där det står liksom you shop and you kill, if you shop you kill an animal. Och, sånt. Och så stod jag och sjöng där och delade ut flyers och min kontakt med den rörelsen kanske har nästan varit för mig den närmaste att vara liksom i en religiös rörelse på det. För jag stod där med flyers och skulle liksom ge ut till folk och liksom, har ni sett det här? Shopping, det döda, eller så här, det är skitdåligt för klimatet. Men det lite märkliga var väl att vi kom dit och Extinction Rebellion är en tycker jag är en väldigt spännande grupp, men har ju fått mycket kritik för att den är ganska heterogen, att det är väldigt mycket vit medelklass, homogen blir det då förstås, och då var vi ute då i ja, lite utkanten i Malmö och skulle stå där och liksom peka finger till folk och säga att ni ska inte shoppa på Black Friday, fast det var folk som bara, ja men vi vill ändå passa på för det är billigare nu och jag har liksom inte råd annars att köpa den här grejen. Och det är skitsvårt.
Ja, precis. Ja, men allt har såna, allt, det finns alltid två sidor av samma saker. Det ni var emot är ju såklart liksom den okynnes shoppandet, om man säger sådär. Men de som faktiskt då, ja men jag som äntligen har råd att köpa den här elektroniken. Men det visar väl också helt hur vårt, återigen, hur samhället är knasigt uppbyggt. Vi är på köpcenter för att få lite mänsklig kontakt. Eller vi, ja, att vi på något sätt, kan det vara så att vi famlar ibland i jag vet inte. Undrar vad, om Johannes nu då, om säg att Johannes döparen hade stått här ute på Stortorget i Malmö och predikat huggormsyngel.
Ja, just. Och stått i sån kamelhårs klädsel och äter gräshoppor.
Ja, eller hur. Vad hade han sagt då? Han är ganska hård här. Han liksom, här ska agnarna skiljas från vetet och agnarna ska bränna i en ska då Messias är då bränna i en eld som aldrig slocknar. Sen så säger han inte exakt vilka är agnar och jag tänker inte att han menar verkligen när man skördar och liksom, utan han pratar ju om människor här.
Ja, precis.
Ja, men vad hade han sagt?
Han är ju hård liksom. Ja. Alltså, jag tror, man hoppas ju förstås att han skulle liksom bara häng med och så gör vi det här istället. Någon, alltså, anordnar en rolig fest. Men han har ju nog stått och liksom skällt ut och fördömt alla de här butikerna och shopping.
Ja, han har varit med er på den här auktionen.
Ja, han har definitivt. Man kör sitt eget race då kanske.
Men det kanske är det då som saknas, för att han väntar ju här på Messias. Det kommer en. Vänta på svaret. Det kommer liksom. Jag har det inte, men den som kommer efter mig. Och sen precis efter den här texten så kommer Jesus där och blir döpt då. Så det kanske är det kanske är det vi saknar idag då. Men vad ska vi göra annars? Vad gör man?
Ja. Vi har ju Greta Thunberg. Vi har ju vår Messiah.
Ja, vi har ju henne, precis. Hon är kanske en Johannes döpare idag då. Ja, hon satte sig och strejkade liksom. Alltså hon, det är ju lite Johannes döpare.
Ja, hon är ju profet.
Ja, ja.
Nej, men det är ju liksom... men det var det jag tänkte innan. Alltså, de flesta känner väl, eller jag vet inte om man är så lurad att man tänker att vi faktiskt blir lyckligare av en ny tv eller att man måste ha den senaste iPhonen. Men det är ju...
Ja, men det är väl det vi tror. Det märker jag med mina barn som är 10 och 13 år, att de är ju redan... i det. Jag tror de har lärt sig att de inte blir lyckligare av att få en ny telefon. Men man märker ju på dem att det är väldigt tidigt som man kopplar ihop att köpa, få nya saker. Och sen ligger det ändå bara där. Och jag blir bara arg för de aldrig använder det de så gärna ville ha och tjatade sig till.
Men utmaningen är på något sätt att våga tänka, men hur ska det se ut då egentligen liksom, och nej, men att det kan vara så himla svårt att bara tänka utanför den ramen vi är nu, alltså att det är skitsvårt att komma på hur det här samhället skulle se ut, där vi liksom får vara närmare skapelsen.
Mm.
Och vi försöker liksom med socialistiska utopier eller liksom det mer liberala projektet, där vi tänker att men vi bygger med det vi har är gott, vi får fortsätta liksom skruva och på det.
Mm.
Men jag tänker att det Johannes pratar om är ju liksom en hel, det är en ändring, och det är något som kräver liksom nästan en, man måste ha en blick på något annat liksom på det här.
Ja, faktiskt. Han pratade om det. Omvänd er. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han... han som kommer efter mig är starkare än jag.
Mm.
Alltså, då skruvas det åt ännu mer.
Mm.
Eller skruvas åt, ja, vad säger man? Skruvar upp. Och han ska döpa er med helig ande och eld. Mm. Det är ju liksom...
Vad tror du skulle liksom vara dopet? Eller jag menar, dopet har ju förstås sin funktion och eller liksom sin mening som den är idag också. Alltså döpas barndop och vuxendop och sådär. Men om du tänker i någon form av dop för omvändelse, för att människor ska få uppleva sig vara närmare skapelsen och sånt. Mm. Alltså hur ser det dopet ut?
Ja, är det det som det finns ju om... vändelsedop, om man säger så då. Eller det är väl, det är ju också mer det frikyrkliga, det sättet som jag har döpt på då, som uppvuxen i frikyrkan också. Och då är det ju, då sjunger man i den kyrkan jag växte upp i, så sjunger man så här när, mellan varje person som döpte så sjunger man: jag har beslutat att följa Jesus, upprepar man det 3 gånger, och aldrig mer tillbaka gå.
Mm.
Det är ju liksom en omvändelse då, nu går jag den här vägen.
Mm.
Om andra tvekar vill jag dock följa och aldrig mer tillbaka gå. Och jag följer korset, tror jag, och lämnar världen, tror jag, den sista versen.
Mm.
Men så där är ju väldigt tydlig ju omvändelse, är det. Men om vi kopplar det då till Svenska kyrkans dop, där vi mest praktiserar barndop, där lilla barnet inte vet vad som händer, så där tror jag att vi har en viktig uppgift då, att jag brukar förklara, eller förklara det fel, men lägga in lite ord, som till exempel efter själva dop, eller under själva dophandlingen, medan vi lägger handen på barnet då, och ber att Gud hjälp barnet att dag för dag leva i sitt dop. Vad innebär det att leva i sitt dop egentligen? Jo, att ta hand om varandra, och vi vet att enda sättet som det här lilla barnet kommer lära sig att älska det, om vi älskar det, att på något sätt, att det är det, ja, men det är det det handlar om. Vi är älskade, vi duger som vi är. Gud säger ja till oss oavsett hur våra liv ser ut. Och det är ju ganska, är inte det ganska radikalt idag egentligen?
Mm.
Där mycket vill säga, varje dag poppar vi på av att du duger inte som du är.
Mm.
Du måste göra någon förändring.
Mm.
Jag tänker på det här när du kopplar det till gym. Och det är ju, du sa att för att jag ska må bättre.
Mm.
Och jag känner samma sak. Nu har jag äntligen kommit igång med min träning igen efter ett par års uppehåll. Så, för att jag märker att jag mår bättre. Men så fort jag börjar tänka, nej, nu är ju beach 2020, då bara tappar jag det. Då tappar jag all motivation. Men när jag själv märker att jag har blivit starkare, nu kunde jag ta en tyngre vikt på det här passet. Nu har jag helt glömt min tråd. Omvändelsen. Ja, jag hade säkert något smart. Eller som vanligt något inte så genomtänkt att säga. Jag duger.
Mm.
Och då är jag ju mån om att också ta hand om både mig själv och andra.
Mm.
Vi var väl inne lite på det i början också. Med vad sker omvändelsen först? Mm. Ja.
Kan jag duger vara en motståndshandling idag, tänker du då? Liksom?
Att, ja, eller
är
det
risken
det
att, kanske... att du ändå... Att, ja, men jag duger, jag fortsätter som det är, liksom zen mode.
Mm.
Och sen så bara är det totalt ett offer för kapitalismens
ja,
ro.
Ja. Ja, det är jag ju också såklart. Ja, det har du rätt i. Nej, men kanske det kan dopet vara då.
Mm.
Och Jesu budskap, det är ju fortfarande radikalt.
Mm.
Det är ju fortfarande, det rör ju fortfarande vid en kärna. Annars hade vi inte, annars hade kyrkan varit död.
Mm.
Om det inte fortfarande hade varit aktuellt liksom.
Mm.
Att vi är fast i det här, eller slav under kapitalismen. Mm. Så det kanske är, ja, det kanske är dopet då blir en radikal handling idag. För den säger att vi måste komma närmare då skapelsen, närmare Gud, närmare varandra, närmare oss själva.
Det känns som jag har massa saker jag skulle prata om,
ja,
eller, men det är som att när man precis har kommit igång.
Ja,
så,
eller hur? Ja, men fortsätt avrunda. Så ser vi vad det här landar.
Nej, men dels så tänkte jag, ja, men det dopet som motståndshandling, men, nej, men det vi pratade om innan också om staden och liksom våga tänka bortom, alltså så här, det som är nu liksom, det är jättesvårt att försöka föreställa sig vad det skulle vara, men det här med att gå runt på stan och så här, vad är det för rum vi möts av? Jo, men det är ju mest liksom affärer typ, och rum där vi gör transaktioner, men sen så har vi liksom det här rummet, kyrkorummet pekar på nu, som ju går emot allt det där, förutom när det råkar finnas försäljning i kyrkan.
I kyrkan, ja, vilket vi men, har.
men och där finns det ju, där tror jag det finns bara så mycket att utgå ifrån och liksom fortsätta experimentera med liksom de här rummen som där vi inte har dem där, alltså som är liksom ett öppet vardagsrum och mer än det liksom. Men, ja.
Precis, för när det kommer in människor hit i kyrkan så frågar ni frågar liksom, eller ni hugger inte tag i dem för att få någonting av dem som kommer.
Nej.
Eller ni vill inte ha någonting av dem, utan de får bara vara.
Mm.
Och det är ju också en sån motståndskraft till allt. Bara vara.
Ja, precis.
Det är det som är. Det kanske också är det som är en sinnesändring vi behöver. Du får lov att bara vara.
Mm.
Du behöver inte prestera.
Ja, så skönt det låter.
Ja, du slappar av lite där.
Ja, visst.
Ja.
Ja, men det låter som ett bra avslut.
Ja, vi avslutar det.